Birgitta, är du beredd nu på en farlig opera?
Ja, jag är beredd.
Okej, då kör vi. Operaguiden idag handlar nämligen om en farlig men också komisk opera. För även om den teaterpjäs som operan Figaros bröllop baseras på, även om den väckte ramaskri hos adeln och hovet när den kom, det pratades till och med om revolution hos underklassen, här måste man ändå se Figaro som en fars också. Birgitta, vad tycker du Figaro handlar mest om, kärlek eller revolution?
Jag tycker att Figaro, om jag nu får välja, handlar mest om revolution. För den handlar egentligen inte så mycket om kärlek. För kärleken ligger där och gror. Man förstår ju att Figaro och Susanna är väldigt förälskade i varandra. Greven kan man ju diskutera hur kär han är, medan grevinnan då är nog väldigt förälskad i sin greve. Marcelina och Bartolo har varit kära en gång, det vet man. Och Karubin och Barbarina, de kommer nog säkert att bli förälskade. Men revolution, ja, det är ju väldigt revolutionerande att en piga, en husjungfru, en kammarjungfru kan styra och ställa på greven och grevinnans slott över dem, över adeln. Mm. För det är hon som bestämmer.
Mm. Figaros bröllop heter alltså operan och kompositören heter Wolfgang Amadeus Mozart. Varmt välkommen till Operaguiden. Den här gången så handlar det om Mozarts komiska förvecklingsopera Figaros bröllop från 1786. Jag heter Britta Svanholm Maniet och vid min sida har jag Birgitta Forsberg, mångårig P2-medarbetare som just nu producerar CD-revyn bland annat. Välkommen.
Tack så mycket.
En farlig opera började vi prata om och ändå en komisk opera. Hur hänger det ihop?
Jo, det hänger ihop på detta vis att det underklassen, eller tjänarinnan här på slottet, Susanna, hon utmanar ju överklassen, greven och grevinnan. Och det var ju jätteläskigt, det hade ju aldrig adeln varit med om på 1700-talet på scenen, i något sceniskt verk förmodligen.
Nej, det är kanske lite svårt för oss idag att förstå de här pjäserna och operorna som handlar om den här problematiken, att de var så kontroversiella och ibland också förbjöds, ganska ofta förbjöds att spelas.
Ja.
Och för den tidens makthavare så var det ju förstås då väldigt provocerande, som
absolut,
du sa.
Absolut, provocerande.
Man drev med en greve, det fick man ju inte göra.
Det fick man inte, och han lät sig drivas med. Och grevinnan, hon var ju fullständigt underdånig och bara var ledsen. Och Susanna då, tjänarinnan, fick trösta sin husmor.
Mm. Helt fel, upp och ner.
Fel.
Upp och ner på vända världen. Pjäsen som operan Figaros bröllop bygger på är skriven av Beaumarchais. Och han skrev också den pjäs som Rossini senare byggde sin opera Barberaren i Sevilla på. Så där hittar vi också karaktären Figaro. Det är en trilogi som Beaumarchais har gjort. Det här brukar ju också kallas en av Mozarts mogna operor. Han hade kommit en bit på väg när han skrev Figaro.
Ja, det hade han gjort. Han hade ju skrivit ett flertal operor. Allt från den första tror jag han skrev när han var 11 eller något.
Mm.
Och Figaros bröllop är ju väldigt utvecklade. Det är ju ett mästerverk. Där har han ju verkligen arbetat med rollerna, kontramusiken och personifierat alla roller. Det hör man tydligt vem det är som sjunger, även om man inte skulle veta det.
Och han skrev den på bara 6 veckor.
Mm.
Och han gjorde det också efter Lorenzo da Pontes text, en av Mozarts lysande librettister. Men Mozart och da Ponte, de valde här i operan att tona ner det revolutionära lite grann så att den skulle gå igenom censuren också när de väl ville sätta upp den. För kejsaren i Österrike, Josef den andre, han var ju tvungen att godkänna det hela, så då ville de ju få igenom operan såklart. Det ska vi utveckla om en liten stund. Men först, som vanligt, så är det ju Per Feltzin som berättar lite mer om handlingen i operan. Även om den här gången så är det en utmaning eftersom operan är rätt snårig. Men Per gör ett försök. Varsågod.
Figaros bröllop är en av de mest uppsatta operorna. Och det beror förstås på Mozarts musik. Men också för att berättelsen är möjlig att se på så många olika sätt. Den som är ute efter en kvick och moraliskt rättrådig historia kan njuta av bara det. Den som vill se samhällskritik och möjligheter till uppror kan inspireras. Och den som bara vill se påhittiga människor som snabbt löser olika besvärliga situationer blir också nöjda. Figaros bröllop har allt, utom möjligen nattsvart dramatik. Här finns personer som var och en av oss i publiken kan identifiera oss med. Vi har en äldre greve, Alma Viva, som har allt men vill ha mer. Mycket mer. Han vill nämligen utnyttja möjligheten att få ta över bröllopsnattens äventyr när grevens kammarkännare Figaro ska gifta sig med grevinnans kammarjungfru Susanna. De två har fått rummet bredvid greven till sitt. En fin gest kan tyckas, men bröllopsparet vet vad greven vill. Men det finns andra som också längtar efter Figaro och Susanna. Figaro har lånat pengar av en hushållerska, Marcelina, och i samband med det lovat henne äktenskap, och det har hon inte glömt. Susanna i sin tur uppvaktas av den tonåriga och sexuellt utsvultna parsen Krubin. Han kan knappt stå still så fort han ser Susanna, och hon retas lekfullt med honom. Och mitt i allt det här finns den försmådda grevinnan, samlad men med massor av längtan i sin kropp. För det som händer i Figaros bröllop är att alla försöker parera greve Alma Vivas olika försök att uppvakta Susanna. Här blir det en hel del spring och pangande i dörrar och flera byten av kläder så att man inte riktigt vet vem som är vem. Kerubin ska skickas iväg till militärtjänst men rymmer ut genom ett fönster men lämnar ett fotavtryck i rabatten. Susanna och grevinnan byter kläder för att förvilla greven, men även Figaro och Kerubin blir lurade. Dessutom ges löften, sanningar och lögner sägs och rent sensationella hemligheter avslöjas om vem som är förälder till vem och hur det egentligen gick till. Hela sista akten utspelar sig i parken en sen kväll. En plats som gjord för förvillelser och förvecklingar. Och gissa vem som drar nitlotten? Kan det vara greven?
Ja, det kanske det kan, minsann. Tack Per Feldzin för detta. Ja, denna opera är alltså full av förvecklingar och som sagt ganska snårig handlingsmässigt. Men Birgitta, om vi börjar med att reda ut vem som är vem kanske och vilken relation de egentligen har till varandra. Vi börjar med den person som på sätt och vis allting kretsar kring, Susanna.
Mm. Susanna är den smartaste i hela operan.
Ja, visst är hon det.
Det är hon som styr och ställer, det är hon som drar i alla trådar. Hon är inte så gammal, kan tänkas vara 19-20 år, på väg att gifta sig då med Figaro och är grevinnans kammarjungfru. Sopran, en lyrisk sopran.
Hon känns väldigt stabil mitt i alla utklädningar och de förväxlar varandra. Och hon håller huvudet kallt.
Ja, hela tiden. Det är hon som bestämmer, det är hon som jäckar, och det är hon som ljuger och det är hon som lurar.
Men hon känns ju ändå inte som en kall karaktär. Hon är ändå väldigt varmt beskriven av Mozart.
Ja, men hon driver ju med de olika personligheterna. Mm. Så mycket som hon känner att hon, så långt som hon kan gå.
Mm. Och det kan hon göra ganska långt.
Mm.
Susanna är ofta med på scenen och hon deltar i många av ensemblescenerna och kommenterar och sådär. Men egentligen så har hon bara en enda stor aria.
Ja, det har hon i sista akten, och som du sa så är hon ju med så väldigt, väldigt mycket ändå. I alla, nästan alla ensembler och duetter. Och hon sjunger rätt mycket, så det känns lite grann som att det skulle vara som en liten aria ibland. Mm. När hon sjunger duett och ensemble.
Men den stora arian, det är den som på svenska kallas Rosenarian.
Thank you.
Här hör vi det verkligen, det lyriska anslaget. Vad är det hon sjunger om här?
Hon sjunger om sin älskade. Kom skynda till vårt möte. Mm. Och det är väl greven då som hon skojar med.
Mm, precis.
Hon står där i parken.
Hon har klätt ut sig.
Ja, förklädd Locka. Till grevinnan.
Ja. Men den som hon egentligen älskar, det är ju Figaro, hennes trolovade, som hon är på väg att gifta sig med. Vem är han?
Han är en väldigt rättskaffens person.
På gränsen till arg?
Ja, han är ju väldigt svartsjuk, men med all rätt kanske. Mm. För han tål ju inte att bli trampad på. Och det tillhör ju också, då, han tillhör ju också tjänstefolket och i samma kaliber som sin blivande fru kan man väl kalla det för.
Han är också lite av då en revolutionär.
Ja, kan vi säga.
Mm. Tror han på Susanna när hon luras och spelar honom spratt?
Nej, han tror inte på henne. Utan det här är en opera också som består av många, mycket förlåtelser. Alla ber om förlåtelser hit och dit och fram och tillbaka hela tiden.
Och mest i slutet.
Även Figaro får ju be Susanna om förlåtelse för att han inte har trott på hennes kärlek.
Så han är lite av en dubbelkaraktär. Han är, man får sympati för honom, men samtidigt så kanske lite antisympati då när han inte tror på den han älskar. En av Figaros allra mest berömda arior är Säg farväl, lilla fjäril, som han sjunger till flörtisen Kerubin, den unge killen i operan, den unge parsen, och då låter det så här. Non più andrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando le riposo, narcisetto aroncino d'amor. Delle belle turbando le riposo, narcisetto aroncino d'amor. Det här är ju en av Figaros bröllops signaturarior, skulle vi nästan kunna kalla den.
Ja, en av de mest kända i operahistorien också.
Mm. Och Figaro sjunger alltså till Kerubin, och då har vi kommit in på operans henroll, kan vi säga så om Kerubin?
Ja, det tycker jag. Nu för tiden kan man ju göra det när det ordet finns. Och Kerubin är ju en pars, en ung pojke, sjungen av en mezzosopran. En byxroll, precis som många andra under 1700-talet. Så det var ju väldigt vanligt med parser.
Ja, vad är det för någonting? En byxroll?
Byxroll, det är en kvinna som sjunger en manlig roll.
Mm.
Och då kallar man det för byxroll.
Kerubin är alltså en ung, kåt kille som tänder på allt och alla och snärjer in sig i olika komprometterande situationer, kanske man kan sammanfatta det.
Ja.
Jag läste i ett operalexikon att han liknas vid Puck i Shakespeares En midsommarnatts dröm. Liksom en ande som svävar över alla andra och ställer till det lite grann. Håller du med om det?
Ja, varför inte? Det sägs ju också att han är för person eller för grundsfigur till Don Giovanni eller Casanova.
En ung version av Don Giovanni.
Mm. Ja, precis.
Och apropå Casanova, en liten rolig kuriosa-fakta i det är ju att Da Ponte, som skrev texten till Figaro-operan, faktiskt var god vän med Casanova själv.
Kanske, I Venedig.
I Venedig, ja. Så kanske hade han hämtat några drag därifrån.
Förmodligen.
Men en byxroll då, som du var inne på, det är alltså då en kvinna som spelar en man. Men sen i den här operan så klär ju den kvinnan ut sig vid ett visst tillfälle till kvinna. Så att man får ju hålla reda på vem som är vem här.
Mm. Det är ju extra roligt när Kerubin då, som kommer in som militärklädd, för han ska ju iväg då till militära. Och då blir han då ansatt av Susanna och utklädd till Susanna.
Mm.
Det är ju lite extra roligt då för publiken, så att det är ju en liten touch där helt enkelt.
En extra krydda, framförallt för 1700-talspubliken som inte var van vid detta.
Det tror jag.
Kerubin har två viktiga arior i operan och här är en av dem. Mm. Voi che sapete heter denna aria med Cherubin, som här sjunger...
Ja, det handlar om frågan om vad kärlek är. Vad är kärlek egentligen? Han är alldeles villrådig, Cherubin. Och förvirrad. Mm. Han är kär i allt och alla. Han är ju kär i både Susanna och grevinnan och Barbarina. Ja. Alla de kvinnliga. Den Marcelina är väl den enda han inte är riktigt förtjust i.
Nej. Persongalleriet är ju, som du säger här, det är ju väldigt stort i Figaros bröllop. Och det här är ju en riktig ensembleopera. Det finns duetter med, ensembler, terzetter, stora aktfinaler. Och dessutom så säger Mozarts musik ofta mycket mer än både det texten och handlingen visar, eller hur?
Absolut, det är verkligen ett mästerverk eftersom Mozart nu har personifierat alla rollerna. Susanna är ju mjuk och fin och rolig och lättsam. Och hon har så mycket i sin sång, medan då Figaro är burdus och greven undrande och förvånad i sin musik. Mm. Grevinnan är ledsen.
Mm. Vi hinner inte prata om alla roller, men vi måste ändå säga i alla fall tre ord om greve Almaviva och grevinnan Rosina också. Deras relation, den är körd i botten. Greven vill helt plötsligt använda sin feodalsrätt, denna att få tillbringa första natten med grevskapets nya brud, och det är ju Susanna då alltså, trots att han har avsagt sig den här rätten tidigare. Och grevinnan känner sig inte sedd och dessutom bortvald av greven. Stackars grevinnan.
Det är synd om henne. Mm. De skulle behöva gå på terapi, de här två.
Ja, där förekommer du mig lite. Men det ska vi se om vi kan skicka iväg dem på terapi alldeles strax. Jag tänkte först att vi skulle lyssna på just den lite sorgliga klang som grevinnan har i sin aria Dove sono i tredje akten, där hon beklagar sin förlorade lycka med greven. Och det hörde vi grevinnan. Och hennes relation med greven är ju helt klart ansträngd genom hela operan.
Hon går nästan så långt som att hon hellre dör.
Ja. I deras relation så finns det misstro, otrohet också, ilska. Och för att få lite hjälp med att lösa i alla fall några av knutarna så satte Göteborgsoperan paret i terapi, just som du var inne på, Birgitta. Detta inför en uppsättning för några år sedan. Och då lät det så här.
Det är två klienter som väntar på dig här.
Ja, just det.
Då kallar vi in på dem, heter greve och grevinnan Almaviva.
Välkomna.
Tack så mycket.
Hur känns det att vara här?
Ja, det känns bra. Vi kommer ingenstans nu längre. Allt har gått helt i stå.
Ja, terapisamtalet tar sin början. Kanske lite trevande. Men det finns många ouppklarade frågor att ta hand om.
Älskar du mig?
Ja, det vet du att jag gör.
Ja, hur ska jag kunna veta det? Väldigt konstigt sätt att visa det.
Vänta lite, Rosina. Du ska få plats också.
Älskar du mig?
Ja, det gör jag. Det vet du att jag gör.
Ja, hur ska jag kunna veta det?
Elisabeth Kvarnmark, vad säger du som psykoterapeut om greven och grevinnans relation?
För mig handlar det om inte bara en vanlig otrohet eller så, utan det är en intimitetsproblematik. Jag vill se det som att greven har en oförmåga att gå i nära relation, och det här kompenserar han genom att vara flörtig med andra eller vara otrogen till och med.
Du tycker inte att du har sett att Alma Vi har visat sin kärlek till dig, eller?
Nej, verkligen inte. Han kan visa det till precis alla andra. Susanna går det bra att visa kärleken till. Barbarina går det bra att visa kärleken till alla andra, men inte till mig. Jag ligger ensam och enda jädra natt.
Vi ska säga att jag går efter Susanna och Barbarina och de här andra. Men grevinnans blickar på Cherubino. Mm. Att Cherubino finns inlåst på sovrummet.
Åke Zetterström och Carolina Sandgren som greveparet Alma Viva i terapisession. En lite rolig tanke, men frågan är ju, kommer de kunna lappa ihop sitt äktenskap? Även om nu greven ber om ursäkt i slutet av operan.
Jag tror inte det. Jag tror inte det. Kanske för tillfället, men jag tror nog att han skulle behöva gå på någon sån här jagstärkande terapi, för han är så otroligt bekräftelse.
Ja, och ändå är han den med makten, men ja. Ändå.
Mm. Ja, men det är ju det som kanske det handlar om, att han har makt och har lätt att få lite unga tjejer då, tack vare den. Mm. Vad vet man?
Nej, vad vet
men
man?
Jag tror inte att de kommer att bli ett riktigt lyckligt par någonsin.
I Beaumarchais trilogi, i den avslutande delen, så är det ju faktiskt så att grevinnan får ett barn med Cherubin. Så det kanske är en fingervisning om att det inte går så bra för deras relation.
Kan vara det.
Var de fel från början för varandra? För det har vi ju i första delen i Beaumarchais trilogi, i Barberaren i Sevilla.
Ja, Barberaren i Sevilla, där blir de ju äkta kära i varandra.
Mm.
Greven och Rosina.
Men kanske rann det ut i sanden då?
Ja, det också gick det slentrian, eller också flyttade de ihop för tidigt kanske.
Det kanske var det, ja.
Vad vet man? Men jag tycker det är lite lustigt där att där är greven tenor och blir bariton, basbariton i Figaro. Medan då Rosina är mezzosopran i Barberaren och blir sen sopran i Figaro.
Det finns många tankevurpor här mellan de här operorna, och det är inte riktigt, stämmer inte riktigt i hur gamla de är också. Det vi inte har nämnt här är ju till exempel att Figaro avslöjas, det är son till Marcellina som han ju har sagt att han ska gifta sig med. Det är ytterligare en liten knorr här i operan.
Och Marcellina var ju gammal redan i Barberaren i Sevilla.
Precis. Ja, det är inte lätt.
Nej. Det är många frågor som vi får ha obesvarade här.
Eller hur?
Ja.
Du, vi var inne på det här i början, att det här ansågs vara en farlig opera när den kom, eftersom den då till viss del kritiserar adeln och greven görs till åtlöje. Och underklassen, tjänarna, Susanna och Figaro då framförallt, de vinner ju i slutet. Och Figaro, han motarbetar sin herre och kritiserar samhället och såna här saker. Faktiskt så kanske man inte kan säga att Figaros bröllop påverkade så att det blev den franska revolutionen kom till. Men kanske att den var ett inlägg i debatten, eller?
Ja, kanske det. Den blev ju inte särskilt väl mottagen. Och blev väl nerlagd ganska snart.
Ja, 9 föreställningar fick den spelas i Wien.
Men den sen gick ju vidare sen till Prag.
Precis, och där fick den fart.
Precis, och där stannade ju då Mozart också ett tag och komponerade nästa opera, Don Juan.
Mm. Det är också väldigt mycket erotik i den här operan. Det osar sex mellan de olika rollfigurerna i olika sammanhang. Men det var ingenting som bekymrade på 1700-talet.
Men ja, jag tror att man var ganska frigjord på 1700-talet och även 1600-talet. Det var väldigt mycket sex och snusk.
Det var farligare
i barockens och klassicismens sceniska verk ofta.
Det var farligare att kritisera överheten än att lägga in mycket sex i operan.
Ja.
Mm. Förutom erotik så finns det många olika sorters kärlekar i den här operan. Du var inne på det i början. Man skulle kunna se på det ur 3 olika aspekter på kärleksrelationer. Det är den gamla kärleken som väcks till liv igen mellan ungmän Marcellina och Bartolo. Det är den medelålders kärleken mellan greveparet Alma Viva, vars förhållande då har gått i stå som vi har hört. Och så är den unga kärleken mellan Figaro och Susanna. Håller du med om det resonemanget?
Det håller jag med om. Och sen har vi en blivande kärlek också förmodligen mellan Cherubin och Barbarina.
Den unga tjejen.
Den unga tjejen som är trädgårdsmästarens dotter.
Så förutom revolution då, ändå en del kärlek, eller?
Ja, man kan ju inte säga att det handlar om kärlek, det tycker inte jag. Utan man ser bara, man märker att kärleken finns någonstans där. Mm. Men det är framförallt det är svartsjuka och hämnd och det är försvar.
Tack Birgitta Forsberg för dessa tankar om Figaros bröllop.
Tack själv.
Figaros bröllop innehåller väldigt många kända låtar. Om du är nyfiken på att lyssna på fler av dem än de du har hört här i podden så finns det en länk till en Spotify-lista på Operaguidens hemsida, sverigesradio.se. Där söker du fram Operaguiden så hittar du hemsidan. Sveriges Radios musikresearcher Eva-Britt Selén rekommenderar här några olika vackra inspelningar. På hemsidan finns det också fler guider att lyssna på om andra operor. De hittar du också i appen Sveriges Radio Play eller på ställen där andra poddar finns. Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Hej då!